berättelse utifrån vad det är som traditionen lagt till och vad det egentligen är som står i Bibeln. Och jag lovade då att jag inte skulle säga något om de tre vise männen som red till Jesus barnet på kameler, utan att det skulle bli en annan predikan. Idag kommer den. Och som Arne sa så är du egentligen på 13:e dagjul. Eftersom den dagen inte så ofta hamnar på en söndag när vi har gudstjänst, så tog vi chansen nu. Då valde vi att ta det temat idag istället. För Guds hus, det har vi predikat om många gånger. Och det är väl lika bra att vi redan nu konstaterar att i texten som Arne läste från Matteus 2 så står det inget om några kameler. Och inte heller hur många de där vise männen var. Att de skulle vara tre, det är en tradition som baseras på att de hade med sig tre gåvor. Och sen så finns ju också den där legenden som har namngivit dem, som Kaspar, Melchior och Baltasar. Men det står alltså inget om i Bibeln. Så de kan ha varit tre, de kan ha varit fler, vi har inte en aning. Men att det var några stycken som kom till Jesus, det står det ju i alla fall. Och vilka var då dessa vise män som det står i folkbibelns översättning, eller österländska stjärntydare? Och det lät ju märkligt, men det är inte för att de har fått för dåligt med mat, utan för att Matteus använder det grekiska ordet magoi, mager, som benämning på de vise männen. Magerna, det var en folkstam som var en slags präster i den persiska medien, dit israelitiska stammar en gång hade förvisats. Och de här prästerna, de sysselsatte sig huvudsakligen med, ja, man kan kalla det hemlig naturkunskap, astrologi, medicin, och de var berömda dröm- och stjärntydare. Och beteckningen mager, det kom senare att användas mer allmänt om sådana som ägnade sig åt den typen av verksamhet. Och det är också från grekiskans magoi som vi har fått ordet magi, även om det inte riktigt har samma innebörd för oss idag. Att det var en märklig stjärna som fick dessa stjärntider att ge sig av, det behöver inte betyda att det låg en massa astrologiska beräkningar bakom, även om det var något som magarna sysslade med. För många judar trodde själva att en stjärna skulle bli tecknet för Messias. För Messias födelse. Utifrån profetian i 4 Mosebok 24 och 17. En stjärna stiger fram ur Jakob, en spira höjs i Israel. Denna judiska väntan och längtan efter Messias var allmänt känd, även bland de kringliggande folken. Så det var säkert något som magarna hade koll på när de fick se den där stjärnan. Men vad var det då för stjärna som dök upp på himlen? Om vi går till den vetenskapliga forskningen så har man kunnat se att det uppstått planetkonjunktioner vid den här tiden. Konjunktioner, det är när planeterna radar upp sig så att det för en betraktare på jorden ser ut som att de ligger precis bredvid varandra. Och då kan det se ut som att ljuset kommer från en mycket stark ny stjärna. År 6 före Kristus så radade Jupiter, Saturnus och Mars upp sig på nästan samma ställe, vilket är mycket ovanligt. Och år 6 före Kristus, det är också ett möjligt födelseår för Jesus. Man brukar prata om att Jesus föddes mellan år 8 och 4 före Kristus. Herodes var Israels kung vid den här tiden och han dog år 4 före Kristus. Och eftersom han är en viktig person i det här sammanhanget så måste Jesus ha fötts före det. Ja, och oavsett om den här planetkonjunktionen verkligen är Betlehems stjärna eller inte, så tycker jag det är intressant att forskningen inte dementerar utan istället bekräftar att det har skett märkliga himlafenomen vid den här tiden. Sen har ju förstås forskarna svårare att se att en planetkonjunktion skulle kunna visa vägen till en specifik plats i Betlehem. Och ärligt talat så har nog också vi det. Om vi tittar upp mot stjärnhimlen och försöker föreställa oss hur någon av de där stjärnorna som finns så långt bort skulle kunna funka som en GPS. Och det var ju inte heller så att de vise männen kom rätt från början. De kom först till Jerusalem och det står inget i Bibeln om att de följde någon stjärna dit. Stjärnan hade fått dem att påbörja resan och på något sätt hade de också förstått att stjärnan visade på att judarnas nye kung var född. Då var det ju ganska naturligt att tänka att det måste vara kungapalatset i Jerusalem de skulle till. Och dit kunde man ju hitta på andra sätt. Där fick de veta från överste prästerna och de skriftlärda som hade koll på sina profetior att det var i Betlehem som Messias skulle födas. Och dit skulle de ju också kunna hitta utan att behöva följa en stjärna. Så vad gör vi då med vers 9 där det står: efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. Är det trots allt någon form av stjärna som beter sig så märkligt? Eller är det mer en symbolisk beskrivning av de vise männens upplevelse? Eller är det Guds härlighet som visar sig på ett liknande sätt som eldstoden och molnstoden som visade vägen för Israels folk? Eller är det något annat som sker? Ja, vem vet? Men hur som helst så kommer de fram och får chansen att tillbe den nye kungen och ge sina gåvor. Deras sökande är över. Deras långa resa har till slut nått sitt mål. Mötet med Jesus. Det finns vissa kontraster när vi jämför den här berättelsen med Lukas julevangelium som vi läste på juldagen. Där är det fattiga herdar som var lägst ner på judarnas samhällsstege som fick komma till Jesus efter att Gud sökt dem genom änglar som kommit ner från himlen. I den här berättelsen är det istället högt uppsatta och med tanke på deras dyrbara gåvor sannolikt förmögna hedningar som får komma till Jesus efter att Gud sökt dem genom en stjärna som kommit upp på himlen. Redan här i början av Jesus ankomst till jorden blir det en slags manifestation av det som kommer att bli Nya testamentets viktiga budskap. Att Gud inte gör skillnad på människor och att alla är välkomna till Gud. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus, står det i Galaterbrevet 3:28. Och det är det som blir budskapet som växer fram efter det att Jesus har kommit. Men hallå, de där magerna, de är ju inte bara hedningar, de är ju värsta new age-flummisarna. De sysslar ju med allt möjligt skumt, sånt där som man inte ska hålla på med. Har du missat det, Gud? Eller hur tänker du här? Fast tänk om det är så. Att Gud är en sökande Gud som söker alla människor. Att det inte bara är vi som söker Gud eller något som ger livet mening. Utan Gud söker även oss. Och att Gud söker oss där vi är. För att finna någon behöver du söka där personen är. Många gånger söker vi på fel ställen när vi vill finna vad som ger livet mening. Men Gud söker alltid på rätt ställe för han vet var vi är. Frågan är hur vi låter oss bli funna. Utifrån den här berättelsen om de vise männen delade Niklas Pienso en gång några tankar om att det tycks vara så att Gud söker människor på olika sätt, oavsett vilka de är och vilken tro de har, men för att de ska komma hela vägen. Hela vägen fram så behövs något mer. De vise männen upptäckte något utifrån där de var i sin tro som fick dem att börja röra sig åt rätt håll. Men de kom inte ända fram. Det krävdes att några överstepräster och skriftlärda, hur korrupta de än var, berättade skriftens sanning för dem för att de skulle hitta hela vägen fram till Jesus. I Johannes 14:6 säger Jesus: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Jag tror det stämmer att Jesus är vägen till Gud. Men samtidigt tänker jag att vi kan ha olika vägar till Jesus. För vår väg till Jesus beror på var vi befinner oss. Någon kanske redan som barn växer in i en relation med Jesus genom sin uppväxt. Någon har kraschat helt i sitt liv innan man finner honom. Någon behöver en stark andlig upplevelse för att upptäcka Jesus. Någon behöver få ihop sina intellektuella frågeställningar för att kunna tro. Någon finner Jesus i en varm gemenskap. Någon kanske plötsligt bara vet att Jesus är sanningen. Någon finner honom mitt i tvivlet. Någon kanske till och med upptäcker honom utifrån en annan tro, likt de vise männen. Det finns ju till exempel ett antal berättelser om hur muslimer som lever i sin muslimska tro plötsligt börjar drömma drömmar om Jesus. Eller hur personer med ny andlig bakgrund uttrycker att de upplever att vi har så bra energi här i kyrkan. Och det där är kanske inte det språket vi använder. Och det är lätt att känna rädsla för det okända och osäkerhet när vi möter människor som tror och tänker på ett annat sätt. Det är också lätt att bli dömande och avståndstagande. Men tänk om vi i våra möten med människor istället kan fråga Gud: på vilket sätt söker du den här människan? Om vi utgår ifrån att Gud på något sätt redan är där, kan vårt möte istället få präglas av nyfikenhet, inlyssnande, ödmjukhet, medmänsklighet, värme och kärlek. Det handlar inte om att vi måste kompromissa med vår tro. Det handlar om att vara lyhörd för vad som sker i ett medmänskligt möte där Gud redan är närvarande. Och kanske får vi också till slut visa den fortsatta riktningen mot Jesus, så att fler får upptäcka och uppleva Guds härlighet i Kristus. Vi ber. Jesus, jag tackar dig för att du kom till den här världen som ett litet barn. Tack för att du kom för att visa din kärlek för oss. Och tack också för att du visar på detta att vi alla är värdefulla. Vi är alla lika älskade av dig. Och du, Gud, söker oss var och en. Du vill ha en relation till oss. Och du finns där och liksom knackar. Och då ber vi, Gud, hjälp oss att få vara de där vägvisarna också. Hjälp oss att vara inlyssnande och se var varenda människa vi möter befinner sig. Hjälp oss att se hur du söker oss. Och hjälp oss att se vad som är vägen fram till Jesus. Jesus, du som öppnade vägen till Gud, till det eviga livet. Tack för att du har sänt din helige ande till oss, som leder oss, som går före, som den där stjärnan, vad det nu var för något, så tror vi att du har sänt din helige ande till oss och leder oss fram till det där sanna mötet med dig. Där vi får uppleva din närvaro, din härlighet, din helighet och din kärlek. Amen.